I feel like this is a homecoming.
Det känns som att komma hem.
I was to go to Baltimore for the convention.
Det var meningen att jag skulle åka till Baltimore-konferensen.
And then come here on the way back.
Och sen komma hit på vägen tillbaks.
But we felt ill.
Men vi kände oss dåliga.
And I had to get my visa in Bangalore instead of in Washington DC.
Så jag var tvungen att skaffa mitt visum i Bangalore istället för Washington DC.
And I didn't have much documentation.
Och jag hade inte mycket papper med mig.
Apart from a letter from the Finnish body.
Det enda jag hade var ett brev från församlingen i Finland.
With the names of the two churches.
Och där stod de här två församlingarnas namn.
And the visa takes say, 10-15 days.
Och normalt sett så tar det 8-10 dagar att fixa fram ett visum. Mm.
So I don't have the right documentation, or not, at least not all of it.
Och jag hade inte rätt papper, eller åtminstone inte allt som jag behövde.
Neither did I have time on my hands.
Och jag hade heller inte så mycket tid att leka med.
But God led me to a counter where the person was a believer.
Men Gud ledde mig till en disk där, eller en, ja, så där en personen var troende.
And the man was married, just married since December of 2013.
Och den här mannen var då gift bara sedan december 2013.
And he took in my, when he realized that I was a pastor, he took in all my documents.
Och när han förstod att jag var en pastor så tog han alla mina papper.
And he said, you need to specify more clearly that you're not going to disappear in Sweden or Finland.
Du måste dokumentera det här mer, att du bara inte planerar att försvinna där i Sverige eller Finland.
And I said, but I'm giving you my word. He said, that is not sufficient.
Men jag sa, du har mitt ord på det. Men han sa, det räcker inte.
So I went outside and I emailed the Finnish body and they sent an email to me again.
Så jag gick ut från byggnaden och skickade ett e-postmeddelande till kyrkan i Finland och de svarade.
And he couldn't understand how you could do it in 5 minutes.
Och han förstod inte hur det här kunde hända på 5 minuter.
Because according, you know, in business it would take a couple of days to even get something like that processed.
Så även i affärsvärlden så skulle det förmodligen ta några dagar för någonting som här att hända.
So he said, what kind of a connection do you guys have?
Så han sa, vilken typ av koppling finns där hos er?
I couldn't get in touch with him, he's in Baltimore.
Jag kunde inte få fatt på honom, han var i Baltimore.
And he said, okay, let me present these documents and then we will see what happens.
Så jag sa, okej, jag lämnar fram de här papperna och så får vi se vad som händer.
And he took my papers, he gave me the receipt.
Så han tog mina papper och han gav mig ett kvitto.
For the visa.
För visumet.
It's non-refundable.
Och det är någonting som inte går att få pengarna tillbaka för.
And I tracked the visa details.
Och jag spårade då detaljerna för det här visumet.
And you, if I book the ticket and the visa was rejected, then you lose the entire money for the ticket.
Så om jag bokar den här biljetten och inte får visumet, då är alla pengarna för biljetten förlorade.
So I booked the ticket.
Så jag bokade biljetten
before the visa.
Innan jag fick visumet.
And it came in 3 days.
Och det kom på 3 dagar.
And the secretary, Sharon, she said, hey, Pastor, the visa is on the way to the house. The passport is on the way.
Min sekreterare Sharon, hon sa till mig att pastor, visumet är på väg.
And this is beyond the pattern that they have.
Det här är långt bortom det normala mönster som de har.
But when God is in something, then we don't really have to worry about the details of it.
Men när Gud är med i någonting så behöver vi inte oroa oss för detaljerna.
And you know, I got this amazing ticket to come to Sweden via Abu Dhabi and Belgrade.
Så jag fick en fantastiskt bra biljett att kunna komma till Sverige via Abu Dhabi och Belgrade.
In Abu Dhabi, the plane has some technical problems.
I Abu Dhabi, så hade planet någon form av tekniska svårigheter.
It was delayed for 2 hours.
Så det blev försenat 2 timmar.
Which means I was going to miss my connecting flight from Belgrade to Stockholm.
Vilket betyder att jag skulle missa mitt anslutningsflyg från Belgrad till Stockholm.
So when I came to Belgrade, I asked when is the next connecting flight?
Så när jag kom till Belgrad så sa jag att när finns nästa anslutande flyg.
It was 8:30 in the morning.
Det var klockan 8:30 på morgonen.
They said the flight is at 6:00 in the evening.
De sa att det är klockan 6 på kvällen.
And I said, okay, is there a place I can sit down here and can read?
Och de sa, finns det någonstans jag kan sitta och läsa?
So they would put you in the business lounge.
Så jag fick gå in i den här affärsloungen.
So I asked the guy, can I use your cell phone?
Och så frågade jag en kille där, kan jag använda din mobiltelefon? Så jag ringde till pastor Tolle och sa att jag kommer inte idag utan jag kommer först in vid midnatt.
For a moment there I wanted to react.
Och det fanns ett ögonblick där jag verkligen ville bli sur.
And the Spirit of God said, is this more important to you than the visa that you got?
Och då sa Herrens ande till mig att är det här mera viktigt än att du fick visumet tidigare.
So the visa was a miracle.
Så visumet var ett mirakel.
This is a detail.
Det här är en detalj.
But it's possible for me to want the miracle in the detail and to consider the miracle as a detail.
Det är möjligt för mig att jag vill ha miraklet i detaljerna, men sen anser jag att detaljerna inte är ett mirakel.
So Pastor Tom said on the phone, you let me know if there's anything.
Så Pastor Tom säger på telefonen att hör bara av dig om det är någonting du behöver.
I'm in the business lunch. I want him to know that I was suffering.
Och jag sa, vad är affärslunchen här? Och jag ville bara att han skulle veta att jag led.
But I want to thank you for as a body here.
Men jag vill bara tacka er som församling här.
Pastor Tom, he's been a great friend.
Och så för Pastor Tom som har varit en god vän.
And it's been a blessing to have him as a friend in the ministry.
Och det har varit en välsignelse att ha honom som en vän i min tjänst.
And I'm just thankful that God is using him now in an amazing way all over the world.
Och jag är tacksam för att Gud använder honom på ett stort sätt i olika delar av världen.
And you have an amazing pastor and a pastor's wife.
Och ni har en verkligen fin pastor och pastor's fru.
Sometimes we can take it for granted with the kind of friends in the church that we have.
Ibland så kan vi ta för givet den typen av vänner och vänskapsförhållanden som vi har i församlingen.
And many times your testimony here is very important to me as I'm ministering back in India.
Och ibland för mig när jag tjänar Gud i Indien så är era vittnesbörd viktiga för mig.
So I want to offer an invitation if you at any time would like to visit.
Så jag vill förlänga här en inbjudan att har ni möjlighet att besöka.
You have many friends there.
Ni har många vänner där.
We will not scare you with the spice in the food.
Vi kommer inte att skrämma bort er med den kryddstarka maten.
We will give you filtered water to drink.
Ni får renat vatten eller filtrerat vatten.
And we will have a good time.
Och ni kommer att ha det bra.
I spent some time with Pastor Carl and Susie, Susie is my sister, Pastor Carl is my brother-in-law in the Mumbai church.
Jag spenderade lite tid med Susan som är min syster och Pastor Carl som är min svåger i församlingen i Bombay.
Pastor Carl has a nerve disorder which is degenerating.
Pastor Carl har en nervsjukdom som gör att han bryts ner.
And it's difficult to see him in that condition.
Och det är svårt att se honom i det här tillståndet.
But God is doing a work.
Men Gud gör ett verk
in the ministry.
I hans församling. Arbete.
We have churches in Nepal.
Vi har församlingar i Nepal.
And now there are people going to Bhutan and Bangladesh.
Vi skickar också folk till Bhutan och Bangladesh. Någonting som ni kan be för.
And also we have a vision to go to Sri Lanka.
Vi har också en vision att åka till Sri Lanka.
And in the midst of all the adversity, we see God perfecting his work.
Men mitt i alla de här svårigheterna så ser vi hur Gud fullkomnar sitt arbete.
So there are brothers and sisters in Christ across the world.
Så vi har bröder och systrar runt om i världen.
Who know you?
De känner er.
Even before they met you.
Till och med innan de ens har träffat er.
When I went to Bible school,
när jag kom till bibelskolan.
My brother had gone before me.
Så hade min bror redan varit där.
He was younger than me.
Han var lite yngre än mig.
By one year.
Ett år bara.
The Bible says the older will serve the younger.
Och det står att den äldre kommer att tjäna den yngre, säger Bibeln.
And when I went there, I had many people that knew my name.
Och det var många där som redan kände mig vid namn.
And said to me.
Och de sa så här.
And we were praying for you.
Att vi har bett för dig.
Not just that you get saved.
Inte bara att du skulle bli frälst, för jag var inte frälst när han kom till bibelskolan.
But at some point of time that you will come to Bible college.
Men att vid något tillfälle att du också skulle komma till bibelskolan.
And that really touched me.
Och det vidrörde mig väldigt mycket.
Because here are a group of people that haven't seen you face to face, but they have prayed for you.
Men här har vi en grupp människor som aldrig har sett dig ansikte mot ansikte, men de har bett för dig.
So. These are exciting times in which we live.
Så det här är spännande tider som vi lever i.
We had a great time yesterday at picnic.
Vi hade en fin tid igår i samband med picknicken.
And we shared a couple of thoughts on the rest that we can have in God.
Vi delade några tankar som handlade om den vila som vi kan ha i Gud.
So looking forward to being here for the next few days also in Finland.
Så jag ser fram emot att vara här nu några dagar och sen naturligtvis också i Finland.
So, please continue to uphold us in your prayer.
Så vänligen håll oss, eller fortsätt att hålla oss i bön.
We have a prayer night every Friday between 7 and 19.
Vi har en bönekväll mellan 7 och 9 varje fredagkväll.
And that night has been very crucial to us. Or learn how to intercede with God.
De här kvällarna har varit väldigt viktiga för oss för att lära oss hur vi ska rätt för eller be för församlingen.
So thank you for your hospitality.
Så tack för er gästvänlighet.
And your love.
Och er kärlek.
And your support.
Och er stöd.
We are also constructing a new church building.
Vi håller också på att bygga en egen kyrka.
And maybe when it gets completed, we will have Pastor Tony Norby today.
Och när den är färdig så hoppas vi att Pastor Tony kan vara där och vara eller klippa av bandet.
And the Airing a Jet for him.
Vi what jet?
The Airing a Jet.
Ja, oh, okej. Okay. Okej, okay, vi skickar ett privat jetflyg och hämtar
honom.
Och sen får han kluta till Maharaja.
We thought about this many times, but maybe sometimes we take an elephant to the airport to bring him back.
Vi har haft planer på att skicka en elefant till flygplatsen som man kan rida på tillbaka.
Because they do that for weddings.
Även att de gör det för bröllop.
Sometimes a bridegroom comes on the elephant.
Ibland kommer brudgummen via en elefant.
Or a camel.
Eller en kamel.
Or a horse.
Eller en häst.
So these are traditional ways in India where which they kind of do the weddings.
Så det här är liksom olika traditionella sätt att göra ett bröllop på i Indien.
So you never know what to expect when you come.
Så ni kommer inte att veta, ni kommer inte att kunna veta vad som möter er när ni kommer.
So Father, we thank you for this morning.
Så Fader, vi tackar dig denna morgon.
Sunday is a day of resurrection.
Söndagen är uppståndelsedagen.
We rejoice.
Vi gläds.
Because we have been raised from the dead.
Därför att vi har uppstått från de döda.
We have new life.
Vi har nytt liv.
We are a new creation.
Vi är nya skapelser.
We are a part of the body of Christ.
Vi är en del av Kristi kropp.
Which is a mystery.
Som är ett mysterium.
Because you indwell in us and in our lives.
Därför att du bor i oss, men också bland oss.
We thank you.
Vi tackar dig.
In Jesus name.
I Jesu namn. Amen.
Are we okay this morning so far?
Är vi okej så här långt?
In the book of Acts, in the 24th chapter.
I Apostlagärningarna 24.
In verse 45, 46 and 47.
I 45, 46 och 47.
After Jesus Christ has met the two disciples on the road to Emmaus.
Efter att
the two disciples. Luke 24.
Ja, förlåt mig. Lukas evangeliet 24, 45-47.
45, 46 and 47.
45, 46 and 47.
Then he opened their minds to understand the scriptures.
Det står att då öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skriften.
And he said to them,
och han sa till dem,
that it is written,
det står skrivet,
that Christ would suffer and rise again from the dead the third day.
Att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda.
And that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in his name to all nations beginning from Jerusalem.
Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem.
And you are witnesses of these things.
Och ni är själva vittnen om detta.
There are three points that I want to share this morning.
Det finns tre punkter som jag skulle vilja dela med er idag.
One.
För det första,
that Christ is the true rest of the believer's conscience.
Kristus är den sanna vilan för den troendes samvete.
Two.
Nummer två,
that Christ is the true affection of the believer's heart.
Att Kristus är den sanna den troende sanna passion.
And three.
Och tre,
Christ is the true pathway of the believer's walk.
Och Kristus är den sanna vägen för den troendes vandring.
Christ, the true rest in the conscience of the believer, has to do with the atonement.
Kristus som den troendes samvetes vila har att göra med försoningen.
That is the basis or foundation of the believer's rest.
Det är grunden för den troendes vila.
There is the atonement of Christ.
Det finns Kristi försoning.
And then there is the advocacy of Christ. Ministry in heaven.
Den talar
för oss. Ja, den talar för oss.
What Christ has done for us on the cross.
Vad Kristus har gjort för oss på korset.
And what he is doing now on the throne.
Och vad han nu gör på tronen.
That is very necessary for me to know.
Det är väldigt nödvändigt för mig att känna till det.
If I have to have rest in my conscience.
Om jag ska kunna vila i mitt samvete.
The atonement has to do with the person and work of Christ.
Försoningen har att göra med personen Kristus och hans verk.
The word of God says,
Guds ord säger,
in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Ephesians 1:7.
I Efesierbrevet 1:7 står det att vi har förlåtelse för våra synder genom hans blod.
So when he is commissioning his disciples, he's talking to them about a fundamental fact.
Så när han skickar ut de lärjungarna så talar han om en väldigt grundläggande fakta.
He says to me, it is through me they have received the remission of sin.
Han säger att det är genom mig som ni har tagit emot syndernas förlåtelse.
The Bible is the only book that talks about forgiveness of sins through the shedding of blood.
Bibeln är den enda bok som talar om förlåtelse för synder genom att blod utgjuts.
Islam has sacrifices.
Islam har offer.
Hinduism has sacrifices.
Hinduismen har offer.
But I have never ever heard a Muslim or a Hindu person tell me that there is some measure of atonement that is implied in these sacrifices.
Men jag har aldrig hört från en muslim eller en hindu att det skulle finnas någon form av försoning som är inbyggt i de här offren.
In Hebrews 9, the word of God says, without shedding of blood, whereunto there is no forgiveness of sins.
I Hebreerbrevet 9:22 står det att utan att blod utgjuts finns ingen förlåtelse.
In the Old Testament,
I Gamla testamentet,
the animal sacrifices were a token of that which was to come.
Så var de här offren en bild av vad som skulle komma.
The animal would be killed.
Djuret dödades.
The blood would have to be shed.
Blodet skulle utgjutas.
It meant that a substitute was dying in the place of the guilty.
Det betydde att en ersättning gavs istället för den som var skyldig.
Death had to take place.
Död var tvungen att ske eller äga rum.
The animal was without spot and blemish.
Djuret skulle vara fläckfritt.
And it had to be administered by a mediator who was a priest.
Och det var tvungen att göras av en medlare som var en präst.
But the Bible says that the blood of bulls and goats could never take away sin.
Men Bibeln säger att blodet från bockar och tjurar aldrig kan ta bort synden.
The revelation of sin being taken away was not there in the Old Testament unless the Holy Spirit revealed it to the person.
Uppenbarelsen om att blodet tar bort synden fanns inte där om inte den helige ande uppenbarade den för oss.
So it meant that that blood that was shed in the Old Testament could cover sins, but it could not blot sins out in Hebrews 10 verses 1-4.
Det betyder i Hebreerbrevet 10:1-4 att i Gamla testamentet så kunde synderna överskylas, men de kunde inte ta bort synden.
So therefore, a worshipper could not come to God and worship Him apart from a conscience that still had some measure of condemnation in it.
Så en tillbedjare av Gud kunde inte komma till Gud därför att det fanns ett mått av skuld i honom.
So even if the blood was shed,
så även om blodet utgjöts,
and for that time being sins were covered,
och då var under den perioden synden överskydd,
the worshipper would go back,
men tillbedjaren var ändå tvungen att gå tillbaks.
Knowing his sins were covered,
visste visserligen att synderna var överskydda,
but not going back with a conscience that was cleansed.
Men han kunde inte komma tillbaks med ett samvete som var renat.
The inefficacy was in the Old Testament pattern, which was a type of the sacrifice of Christ.
Det fanns en otillräcklighet här i det gammaltestamentliga mönstret, därför att uppfyllelsen finns först i Kristus.
God did not, even though God ordained it, God did not want it to be this way.
Och även då Gud, så att säga, gav systemet, så ville han inte att det skulle vara så.
The psalmist in Psalm 32 understood this in the spirit.
I Psaltaren 32 så förstod psalmisten detta i sitt hjärta.
And says, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. I like that in the Old Testament.
I Gamla testamentet så står det där att välsignad är den person som Gud inte tillräknar synden.
Whose iniquities have been forgiven.
Vilkens ondska har blivit förlåten.
And that is what they not remember anymore.
Och att Gud inte ens kan komma ihåg detta längre.
In Psalm 51, in the penitential psalm.
Psaltaren 51.
The psalmist is saying, Lord, cleanse me.
Så skriver psalmisten, rena mig, Herre.
Forgive me.
Förlåt mig.
Purify me.
Rena mig.
Purge me.
Rena mig.
Regarding my iniquity, my transgression and my sin.
Vad det gäller min ondska, mina synder och så vidare.
So there was a genuine need not just to be forgiven, there was a genuine need also to be cleansed.
Så det fanns ett riktigt behov av att inte bara bli förlåten, men att också bli renad. Mm.
It was very necessary not to just deal with the penalty of sin, it was also necessary to deal with the guilt of sin.
Det var absolut nödvändigt inte bara att ta itu med syndens straff, men också skulden.
Many believers,
många troende,
understand penalty.
Förstår den här straffen
from the viewpoint of what Christ has done.
Baserat på vad Kristus har gjort.
But they don't understand guilt from the viewpoint of what Christ has done.
Men de förstår inte skuld baserat på vad Kristus har gjort.
And they live in the New Testament like the Old Testament believer.
Man lever i Nya Testamentet som en gammaltestamentlig troende.
The lack of the assurance of salvation does not stem from Christ not finishing the work once and for all.
Att man inte har en trosvila har inte med att göra att sorry about that.
The reason why people lack assurance of salvation.
Okay, anledningen till att människor saknar en trygghet i frälsningen.
Is because they don't understand the once and for all work of Christ.
Har att göra med att man inte förstår att Kristus har offrat sig själv en gång för alla.
They understand the finished work from the viewpoint of the penalty being paid.
Man förstår det fullbordade verket från det perspektivet att synden har blivit betald.
But they don't understand it from the viewpoint of guilt was also dealt with.
Men man förstår det inte från den vinkeln att också skulden togs om hand.
Assume that I have been forgiven of something that I did.
Anta att jag blivit förlåten för någonting som jag har gjort.
My qualification,
mina kvalifikationer,
is not based upon, therefore, what I have been forgiven of.
Är inte baserat på vad jag har blivit förlåten för.
My disqualification,
utan det som diskvalificerar mig,
could sometimes be based upon,
det är istället baserat på,
even though I am forgiven,
även då jag är förlåten,
I still feel bad about what I did.
Så känner jag mig ändå, så att säga, dålig på grund av vad jag gjort.
Now bear with me a little bit.
Häng med mig här.
This has plagued people that are believers more than anything else.
Det har plågat troende människor mer än någonting annat.
And I want to make a couple of statements in this regard. This was a real illumination to me recently.
Och jag vill göra några uttalanden här som var en riktig som upplyste mig väldigt mycket nyligen.
Because of guilt.
På grund av skuld.
We sometimes can interpret our life around us based upon the guilt that is not dealt with in our hearts.
Vi kan tolka omständigheterna runt omkring oss baserat på den skuld som finns i våra hjärtan.
To the point where we become very superstitious in the manner in which God may direct my steps.
Till och med så långt att vi blir lite så här skrockfulla i hur vi vandrar.
We have tradition.
Vi har tradition.
And then we have superstition.
Och sen har vi den här skrocken.
There are two different things.
Det är två olika saker.
You have your Swedish holidays.
Ni har de svenska helgdagarna.
We have our Indian holidays.
Vi har de indiska helgdagarna.
We have our festivals.
Vi har de här festivalerna.
Which are many.
Och de är väldigt många.
Good because we get holidays on them.
Det är väldigt bra därför att vi får ledigt de dagarna.
I don't agree with all of them, but then we have holidays, so we can have other things.
Jag håller inte med om allt det här, men det är bra för att man ledigt och jag kan göra andra saker.
Tradition is like a respect.
Så att vi har liksom traditionerna, vi respekterar dem.
I can take my shoes outside the church and come to church in some places.
Jag kanske tar mina skor i vissa kyrkor och kommer in utan skor.
Because they may not be in violation of the word of God.
Därför att det är inte någonting som strider mot Guds ord.
It could be related to culture.
Det kan vara någonting som är kulturellt baserat.
Like when you enter the door, they may put a garland over you.
Som när du kommer in i någonstans så kanske du får en sån här krans runt.
Proverbs says, let it be because it could be like an ornament upon your neck.
Och Bibeln säger att det kan vara som en ut smyckning runt din hals.
But superstition does not superstition is different because superstition always relates to the kingdom of darkness.
Men vidskepelse är annorlunda för det relaterar alltid till mörkrets rike.
It is in this area of superstition that sometimes the conflict takes place.
Det är på det här området där vidskepelsen finns som de här konflikterna uppstår.
Because the superstition is always dealing with the undefined subjective part of me.
Därför att vidskepelsen har alltid att göra med den här undermedvetna delen av mig.
Which deals with the unconscious.
Som har att göra med det omedvetna.
See, in the conscious, I am completely believing that my sins are gone and the penalty has been paid.
Därför att i mitt medvetande så har jag full förståelse för att priset för min synd är betalt.
But in my unconscious, I am not completely convinced about it.
Men i mitt omedvetande så är jag inte helt och hållet övertygad om det.
Say I have a bank account.
Låt oss säga att jag har ett bankkonto.
And I have an overdraft of say 1000 Swedish crowns.
Och jag har övertrakasserat det här med say 1000 svenska kronor.
When I go the next time to the bank.
Nästa gång jag går till banken.
I see that there is no overdraft at all.
Så ser jag att det finns ingen, det har inte skett någon uttag.
That they made a mistake.
De har gjort ett misstag.
Should I tell the bank manager?
Ska jag säga till
banken? I owe you 1000 crowns and there has been a mistake. Well, I could.
Skulle jag säga till bankdirektören då att du har gjort ett misstag, jag är skyldig 1000 kronor? Eller, ja, jag kunde göra det.
Oh, I just let it go.
Eller ska jag bara låta det vara?
Believing.
Jag tror.
And hoping.
Och hoppas.
Every time now I go to the bank, I hope they don't bring up the 1000.
Att varje gång som jag kommer till banken så hoppas jag att de inte för det här portalen att jag är skyldig 1000 kronor.
It's very interesting.
Det är väldigt intressant.
Instead of enjoying the fact that my 1000 was paid.
Istället för att njuta av det faktum att mina 1000 kronor var betalda.
I'm now living in this projection of when will that 1000 be brought up.
Så lever jag istället i det här medvetandet. När kommer de här 1000 kronorna att föras på tal igen?
It is this guilt that the devil feeds upon.
Det är den här skulden som djävulen hela tiden försöker att nära.
It is this guilt that the devil feeds upon that will rob me of the joy of my salvation.
Och det är också den här skuldkänslan som han när som stjäl min frälsningsglädje.
Therefore we must understand just not the justification aspect of the sinner before God.
Så därför måste vi inte bara förstå att vi har blivit rättfärdigt förklarade inför Gud.
But we must understand the cleansing aspect of the work of Jesus Christ.
Men vi måste också förstå den här renande aspekten av Jesu verk.
Many understand the penal aspect that they are justified.
Många förstår straffaspekten att de har blivit rättfärdigt förklarade.
But they don't experience the joy of being justified because they don't sense being cleansed.
Men de kan inte uppleva glädjen för de känner inte att de har blivit renade.
The attack is not in the area of the fact that I'm a believer. The area is an attack in terms of my qualification or right to enjoy the presence of God.
Så attacken ligger på ett helt annat plan och attacken ligger i att jag inte kan njuta av den frälsning jag har i Gud.
So even though I by grace have been brought into the presence of God through faith.
Så även då jag har genom Guds nåd blivit eller förts in i Guds närvaro genom nåd.
And the right to be there is on the basis of what Christ has done for me.
Och rätten att vara där är baserad på vad Kristus har gjort för mig.
The devil says,
djävulen säger,
maybe the right to be there was brought about by the work of Christ for you.
Kanske det var så att rätten att vara där faktiskt kom med hans död på korset.
But the right to stay there depends upon what you will do for him.
men rätten att förbli där är baserad på vad du gör för honom.
I don't know if you understand this.
Jag vet inte om ni hänger med här.
If I believe that lie,
men om jag tror den lögnen,
I am going to let guilt play a very dangerous part in my relationship with God.
Då kommer jag att låta skulden spela en väldigt stor farlig roll i mitt liv inför Gud.
And the reason why there is a casualty in the Christian life.
Och varför det finns så många som blir skadade i den kristna tron.
It's because I'm either holding myself accountable or I'm holding the other person accountable to that which Christ has completely paid for.
Det är därför att jag håller antingen mig själv ansvarig eller någon annan ansvarig för det som Kristus har betalt för.
So are we going so far?
So är vi med så här långt?
And then we can dismiss.
Klarar ni några minuter till och sen kan vi bryta upp.
Now I'm saying this in an objective way, so don't misunderstand me.
Jag säger det här på ett objektivt sätt, så missförstår man inte.
The Bible never says.
Bibeln säger aldrig
that through Christ the forgiveness of sin is preached. It says through Christ the forgiveness of sin is preached.
Det står inte att förlåtelsen av synd har en grund, utan förlåtelsen av synder.
The Apostle Paul is making a distinction in Romans 3:20 to Romans 5:11.
Paulus skiljer här mellan Romarbrevet 3:20 och 5:11.
Between sins,
mellan synder,
and Romans 5:12 to Romans 8:39 between sin.
Och Romarbrevet 5:12-39 synd.
You may say, Pastor Ben, what is the difference?
Du kanske säger, Pastor Ben, vad är skillnaden?
Sins are the result of that which emanates from a sin nature.
Synderna är resultatet av det som kommer ur min synda natur.
Adam did not have a sin nature.
Adam hade ingen synda natur.
But when he disobeyed God.
Men när han var olydig mot Gud.
He inherited one.
Så ärvde han en.
He passed on that sin nature to all of us in Romans 5:12.
I Romarbrevet 5:12 står det att han har, så att säga, överfört den naturen till oss alla.
So he developed, he inherited a nature that was contrary now to the nature of God.
Så han ärvde någonting som egentligen står i motsats till Guds natur.
Now, his sin.
Now, hans synder.
Separated him from God.
Har separerat honom från Gud.
That's it.
Ja, det är allt.
Now, God could forgive his sins.
Gud skulle kunna förlåta honom hans synder.
But God could not forgive his nature.
Men Gud kunde inte förlåta hans natur.
Now this is important.
Det här är viktigt nu.
The sins can be forgiven.
Synderna kan förlåtas.
But sin singular cannot be forgiven.
Men synd i singular kan inte förlåtas.
God had to do something.
Gud var tvungen att göra någonting
that would not only forgive the sins of a sinner,
som inte bara skulle förlåta syndarens synder,
but God had to do something that would also condemn the nature that from where the sin would emanate.
Men han var tvungen att göra också någonting som skulle fördöma det som där synden kommer ifrån.
This is very important.
Och det här är väldigt viktigt.
For what I shared before.
I relation till det jag delade tidigare.
The Apostle Paul struggled in Romans 7.
Aposteln Paulus kämpade i Romarbrevet 7.
And God allowed that experience to be recorded in the scripture in Romans 7.
Och Gud tillät att den här striden som ägde rum i honom skrevs ner i skriften.
And his understanding of the cross did not excuse him from going through that experience.
Så hans förståelse om korset var inte någonting som gjorde att han kunde ursäkta sin erfarenhet.
Many scholars sometimes write that that is what Paul felt when he was unsaved.
En del bibellärare hävdar att det här skulle ha skrivits medan han ännu, eller hur han kände när han ändå var ofrälst.
I believe that that was an experience that he had when he was a believer.
Jag tror att det var en erfarenhet han hade när han var en troende.
Because he had to determine.
För att han var tvungen att bestämma.
Either to reckon on what Christ has done for him.
Antingen att ta till sig det som Gud hade gjort för honom.
Or what guilt was suggesting to him.
Eller vad skulden föreslog till honom.
And the one that had all the answers in Romans 6 is now having a problem in Romans 7.
Och allt det här som han får svaret på i kapitel 6,
the one that had all the answers in Romans 6.
Oh, okay, samma person som hade alla svaren i kapitel 6
is now having a problem in Romans 7.
Har nu ett problem i kapitel 7.
And he's brought to this tremendous place of frustration.
Och han befinner sig nu på en plats där han är otroligt frustrerad.
And defeat.
Och han är också besegrad.
And he is now beginning to speak on those things that he was supposed to have done but is not doing.
Och han talar om de här sakerna som han borde ha gjort men inte har gjort.
And on doing what he's not supposed to do.
Eller också saker som han har gjort som han inte borde ha gjort.
And he must be saying to himself, why am I thinking this way?
Och han måste tänka i sitt eget sinne, varför gör jag så här?
And he went into a process of self-analysis.
Och han hamnade i en självanalytisk process.
And he came to this amazing principle of there is a law, a principle of operation in him.
Och han fick den här uppenbarelsen om att det finns en lag, en princip som verkar i honom.
That with my mind I will serve the law of God, with my flesh I will serve the law of sin.
Att i mitt sinne så känner jag Guds lag, men i mitt hjärta så känner jag syndens lag.
But I love Romans 8:1-4.
Men jag älskar Romarbrevet 1-8, 1-4.
You read Romans 7:15 to Romans 8:4.
Läs Romarbrevet 7:15 till Romarbrevet 8:4.
He says this in Romans 8:1-4. He says in Romans 8:1, no condemnation.
I Romarbrevet 8:1 säger han ingen fördömelse.
He was experiencing it in Romans 7.
Han hade upplevt det i Romarbrevet 7.
Now he says.
Nu säger han.
The law of the spirit of life has set me free over the law of sin and death.
Livets andes lag har gjort mig fri från döden och syndens lag.
In Romans 6:7 he's talking of a liberty, that freedom that is judicial.
I Romans 6:7 så talar han om en frihet som är juridisk.
That has to do with justification.
Som har med rättfärdig förklarandet att göra.
But in Romans chapter 8:1-4 he's talking of a freedom that has to do with the cleansing power of the blood of Christ.
Men i Romarbrevet 8:1-4 så talar han om en frihet som har att göra med Kristi blods renande.
There is justifying grace.
Vi har den rättfärdiggörande nåden.
Sanctifying grace.
Men sen har vi den helgande nåden.
And this is something that he understood in Romans 8.
Och det här var någonting som han förstod i Romarbrevet 8.
That nothing needs to be done again.
Ja, det finns ingenting som behöver upprepas.
Everything was done.
Allt är avslutat.
You have to merely reckon on that which was done.
Ni måste bara tänka på det som har gjorts.
If he says in Romans chapter 6 verse 6.
I Romarbrevet 6:6.
But now we have the ability to apply it by faith.
Nu säger han också att han har möjligheten att tillämpa detta i tro.
And this is the key.
Och det här är nyckeln.
He said,
han säger,
what the law could not do,
att vad lagen inte kunde göra,
in that it was weak through the flesh,
i det att den var svag genom köttet,
Christ did,
det gjorde Kristus,
as an offering for sin,
som ett offer för synden.
He condemned sin in the flesh.
Han fördömde synden i köttet.
Now, this is interesting.
Det här är intressant.
He uses the word sin in a singular manner. He does not use it in a plural form.
Han använder här ordet synd i singular, inte i plural.
The issue with which Paul is dealing.
Så de här frågorna som han här hanterar.
Is how to allow the spirit man to prevail over the sinful nature.
Det är att hur ska den andliga människan kunna leva i seger över den kötsliga människan.
Romans 8:5, Romans 8:13, he's talking about how to mortify the flesh.
Så i Romarbrevet 8:5-13 så talar han om hur man kan döda köttet.
My sins were paid for.
Mina synder har blivit betalda för.
That had to do with the penalty of sin.
Och det hade att göra med syndens straff.
That those sins separated me from God.
De synderna separerade mig från
But
Gud.
But in the cross, God has done something more, something mystical.
Men i genom korset har Gud gjort någonting mystiskt.
This I cannot know by just reading my Bible.
Detta kan jag inte förstå bara genom att läsa
I
min Bibel. Ja, jag kan på ett sätt
naturligtvis.
Men jag måste bli undervisad
And
av detta.
Not taught this,
och om jag inte blir undervisad
I will be robbed my entire life of being brought in the presence of God as a true worshipper.
Då kommer jag att liksom, det stjälas för mig den här möjligheten att vara in i Guds närvaro som en tillbedjare.
And enjoying that presence purely as a gift of grace, not of any works that I will do.
Och att jag kan njuta av den här gåvan för att den har blivit varit av nåd utan någon skuld.
I do not need to fear anymore that I have a sin nature even though I am aware of it.
Jag behöver inte frukta det att jag har en syndanatur, även då jag är medveten om det.
Okay. I'm a terrible sinner.
Okay, jag är en hemsk syndare.
God calls me.
Gud kallar mig.
He says, Brian, your sins are forgiven.
Han säger, Brian, dina synder är förlåtna.
It is not that my sins have been forgiven is what I'm worried about.
Och det är inte det att mina synder har blivit förlåtna som jag är orolig för.
Is what I could be capable of doing, which is worse than what I did I am worried about.
Utan det är vad jag är kapabel att göra som skulle vara ännu värre.
God is saying,
Gud säger,
you do not have to worry about what you have done.
Du behöver inte oroa dig för vad du har gjort.
Nor do you have to worry about what you would be capable of doing.
Men du behöver inte heller oroa dig för vad du är kapabel att göra.
Because I have done something on the cross which is so unique.
Därför jag har gjort någonting på korset som är så unik.
Where I not only paid for your sins.
Där jag inte bara betalade för dina
synder. I have rendered your old sin nature completely inoperable through the death of my son.
Men jag har också sett till att din syndanatur inte kan fungera.
You have the potential to sin.
Du har potentialen att synda.
Much more than you have sinned.
Mycket mer än vad du redan har.
But I have disconnected the circuit.
Men jag har dragit ur sladden.
And many times you will be tempted to bring the circuit back.
Och ibland så är du liksom frestad att sätta i
sladden. What I am telling you.
Men vad jag säger dig.
I have put in there something that is much greater.
Men jag har lagt ner någonting där som är mycket större.
Then your sin nature.
And din syndanatur.
And that is.
Och det är.
The new man.
Den nya människan.
And the new man is in you.
Och den nya människan är i dig.
And the old man I have condemned in my son on the cross.
Och den gamla människan har jag fördömt i min son på korset.
See, Jesus was not just condemned for my sins. He also condemned my sin nature.
Så Jesus var inte fördömd bara för mina synder. Han var också fördömd för min synda natur.
God can forgive sins.
Gud kan förlåta
God synd. Can forgive sin.
Och Gud kan också förlåta
sin. He has to condemn sin.
Han kan inte förlåta synden. Han måste.
He doesn't only pay the penalty for what I have done.
Han måste fördöma den. Han betalar inte priset bara för vad jag har
gjort. He also has to deal with the root from where that springs out.
Men han måste också ta itu med roten från vilken det här kommer.
So we are not self-confident and self-reliant now
so
because of pride.
Vi är inte själva upplåsta bara och stolta för det här.
But we are confident now because we have greater that is he that is in us.
Men vi har tillförlit därför att han som är i oss är större än han som är i världen.
When we have men and women of God that have gone before us.
När vi ser Guds män och Guds kvinnor som har gått före oss.
When I was a new believer.
När jag var en ny troende.
I was wondering, man, they do some amazing things.
Så tyckte jag, eller jag tittade på dem och sa, wow, de gör verkligen stora saker.
I would never be able to follow them.
Och jag skulle aldrig kunna följa dem.
Because, man, I'm a terrible sinner.
Därför jag tänkte hela tiden att jag var en hemsk sinner.
So I always think that maybe they commit very less sins, therefore they are able to do so much.
Så jag tänkte alltid så här att kanske de har begått färre synder än mig. Och det är därför som de nu kan göra alla de här stora sakerna.
The issue is not that they sin less. The issue is because they think less of themselves that from where sin originates.
Men det var inte det som var frågan, utan det är helt enkelt att de tänkte mindre på det varifrån synden har sitt ursprung.
So Paul says,
Paulus säger,
I am crucified with Christ.
Jag är korsfäst med Kristus.
Nevertheless I live.
Ändå lever jag.
Yet not I.
Det är dock inte jag.
But Christ lives in me.
Utan Kristus som lever i mig.
The life I now live.
Livet som jag nu lever.
I live by the faith of the Son of God.
Det lever jag i Guds son.
Who loves me.
Som älskar mig.
And gave himself for me.
Och som gav sig själv för mig.
See, I don't have to worry about changing myself.
Jag behöver inte oroa mig för att förändra mig själv.
God says, Brian, you are changed.
Gud säger, Brian, du har förändrats.
If you're thinking about changing yourself, then you're relying on that which was judged.
Om du tänker i de banorna så litar du på det som redan är dömt.
If I'm looking at someone has to change, I'm looking at that person from the same viewpoint. I'm looking at myself.
Och om jag nu ser på någon annan och förväntar mig att de ska förändras, så har jag samma utgångspunkt.
I have a teenage daughter.
Jag har en tonårsdotter.
She turned 16.
Hon fyller 16.
Sometimes she has a tendency to think, so dad, I did this, I'm sorry I did that.
Och ibland så säger jag, pappa, jag är ledsen, men jag gjorde det här.
And I sometimes joke, I said, sit down, let's have a counseling session.
Och ibland brukar jag skoja med henne och säga, sitt ner så har vi lite själavård.
Even though I want her to acknowledge what she's done.
Och även då jag vill att hon ska erkänna vad hon har gjort.
I don't want that to be the reason why we cannot have fun together.
Så vill jag inte att det ska vara det som gör att vi inte kan ha roligt tillsammans.
And God is saying,
Gud säger,
acknowledge what you've done.
Erkänn vad du har gjort.
But once you've acknowledged it,
men när du har erkänt,
don't let it rob you of you having fun with me.
Låt det inte vara någonting som stjäl möjligheten att ha roligt med.
Don't try to qualify yourself on the basis of how much you remember or not.
Försök inte att kvalificera dig själv baserat på hur mycket du kommer ihåg eller inte kommer ihåg.
You have been judicially forgiven.
Du har blivit juridiskt förlåten.
You have accepted that fact.
Du har accepterat det faktum.
Accept the cleansing power of it.
Acceptera nu också den renande kraften.
And I say, okay, Lord.
Så, ja, okej, Herre.
I want my memory to be cleansed.
Jag vill att mitt minne ska bli rent.
I want to experience this cleansing power.
Jag vill erfara den här renande
kraften. I want to go forward in faith.
Jag vill gå framåt i tro.
You've forgiven my sins.
Du har förlåtit mina synder.
That separated me from your presence.
Som har separerat mig från din närvaro.
Thank you for not just revealing to me that my sins are paid for. Thank you that you have condemned sin.
Och tack att du inte bara har uppenbarat för mig att mina synder är förlåtna, men att du också har fördömt synden i din son.
So I can serve you with a clear conscience.
Så att jag kan tjäna dig med ett rent samvete.
When I understand this,
när jag förstår detta,
the devil cannot feed on me.
Så kan inte djävulen nära dessa ting.
Because now I'm receiving grace.
Därför att nu tar jag emot nåd.
And in 1 Peter 5.
Vi första Petrus 1:5.
Instead of hanging around the person so as to devour him, he has to flee.
Så istället för att liksom att djävulen är runt den här personen, så måste han fly.
Second point, but
den andra delen.
It says here in Acts 24, it is written.
Det står i Apostlagärningarna 24.
All
det står skrivet.
All what I said now.
Allt vad jag nu sa.
Is not based on personal experience.
Är inte baserat på en personlig erfarenhet.
Because I am experiencing the cleansing, you must experience it.
Det är inte för att jag har upplevt den här reningen, då måste du också göra det.
Christ, the true rest of the believer's conscience.
Kristus är den sanna vilan för den troendes samvete.
Now because nothing is there between me and God.
På grund av att det inte finns någonting där mellan mig och Gud.
Even though I am a sinner.
Även då jag är en syndare.
I'm brought into the place of being a worshipper.
Så har jag nu istället förts till en plats där jag
when
kan vara en tillbedjare.
When I'm brought into the place of being a worshipper,
när jag nu är på den här platsen där jag kan tillbe.
Christ becomes the true affection of the believer's heart.
Nu blir också Kristus den sanna passionen i mitt hjärta.
I'm not trying to love Christ.
Jag försöker inte att älska Kristus.
But I begin to love him because he first loved me.
Utan nu börjar jag älska honom för att han först har älskat mig.
I begin to understand in Revelation 1:7. He to whom he has loved and washed me.
Och jag börjar förstå vad det står i Uppenbarelseboken 1:7 att han som älskar mig och som har renat mig.
The liver and the altar are connected together.
Altaret och det här karet, de är
they're inseparable.
Det går inte att skilja dem åt.
The altar is where the blood was shed.
I Gamla testamentet där blodet utgjöts.
The water is where I was cleansed.
Vattnet är där jag renades.
One tells me about the atoning work of God through the blood.
En talar om det försonande verket genom Jesu blod.
The other tells me about the cleansing work of God through the blood and the word.
Och det andra talar om det renande arbetet genom blodet och ordet.
It is written.
Det står skrivet.
When we talk to people, we can't take them back 2,000 years ago. We take them here.
När vi talar till människor så kan vi inte föra dem tillbaks 2000 år. Vi tar dem hit.
The blood is the basis.
Blodet är grunden.
The true rest of the believer's conscience.
Den sanna vilan för den troendes medvetande.
The authority is the word.
Auktoriteten är ordet.
The true affections of Christ, the true affection of the believer's heart.
Och den sanna passionen i den troendes hjärta.
Set your affections on things.
Sätt era sinnen på det
above.
Som är ovan.
Colossians 3.
Kolosserbrevet 3.
For you are dead.
Därför att ni är döda.
And your life,
och era liv,
is hid,
är dolt,
with Christ,
med Kristus, i Gud.
Moses, saying to God, let your presence go before me.
Han sa till Gud, låt din närvaro gå med mig.
Okay, God.
Okay, Gud.
He's going.
Han går.
There are people following.
Och människor följer.
But he says, Lord, I'm not just happy with your presence. Show me your glory.
Men han sa, det räcker inte med din närvaro. Jag vill se din härlighet också.
So God had to take him.
Så Gud var tvungen att ta honom, sätta honom i den här bergsklyftan. Och han såg Guds härlighet. Gud garanterar oss inte bara sin närvaro utan också sin härlighet. Och för det tredje.
The basis.
Grunden.
The authority.
Auktoriteten.
And the scope.
Men också vidden av det hela.
The scope is
vidden är
starting from Jerusalem.
Det börjar i Jerusalem.
Unto all nations.
Ut till alla nationer.
That is our ministry.
Det är vår tjänst.
The Great Commission.
Den stora missionsbefallningen.
That is the true rest in the believer's walk.
Och det är den sanna vilan i den troendes vandring.
I like Acts 3:25-26.
Jag gillar Apostlagärningarna 3:25-26.
It's called transcendent grace.
Det är en uppåtstigande nåd.
But Peter is saying,
överstigande nåd.
Even though Jerusalem is responsible for the murder of the Son of God.
Och även då folket var ansvariga för att de hade mördat Guds son.
From you first.
Men från er judar så ska evangeliet predikas till alla
nationer.
Och även då du är ansvarig för Guds sons död.
You who are responsible for the death of the son will be the one that will be first to proclaim the gospel.
Ni kommer att vara de första som ska proklamera evangeliet.
It would not be possible.
Det skulle inte vara möjligt
to preach.
För Petrus att predika.
He only understood that his sins were forgiven.
Om han bara hade förstått sins att hans synder hade varit förlåtna.
He had not experienced the power of the cleansing work of Christ.
Men
he
would
not be able to have his message anointed with 3,000 people got saved.
Och om han inte hade förstått den renande kraften i hans verk så skulle han inte haft smörjelsen och kraften att predika som 3,000 blev frälsta den första dagen. Så jag ville dela det här med er.
Doesn't matter what country we live in.
Spelar ingen roll vilket land vi bor i.
Culture.
Kultur.
There are certain strongholds that are around, I understand.
Det finns fästen överallt, det förstår jag.
But the Great Commission has breaks through these barriers.
Men missionsbefallningen bryter igenom de här barriärerna.
It's not because I took a solid course in culture and comparative religion.
Det är inte att jag tog en bra kurs i andra religioner.
Language and culture.
Excuse me.
We get into the details.
Ja, vi hamnar i de här detaljerna med språk och kultur.
But we recognize that there's something wrong with the person in every culture in the human race.
Men vi förstår att det finns någonting fel med varje människa i varje kultur och med den mänskliga rasen.
And that is the purpose of which Christ came.
Och det är syftet med att Kristus kom.
When Pastor Tol comes to India, he might have to eat with his hands, but that's okay.
När Pastor Tol kommer till Indien så måste man kanske äta med händerna, men det är okej. Okay.
Because when he first came to Bible school and he sat opposite the dining table.
När han först var i bibelskolan och han satt mitt emot mig.
He was with his fork and knife and spoon.
Och han hade sina verktyg där.
I was eating organically.
Och jag åt organiskt.
And he was looking and wondering.
Och han tittade.
How that could be possible.
Hur kan det vara möjligt?
You know the Jew and Gentile problem.
Ni vet hur problemet med judarna och
hedningarna. Any time where these two could be reconciled is.
Och det enda sättet de här kunde bli försonade var genom korset.
We have found a new found love for ourselves because of what Christ has done.
Och genom korset så har vi hittat en ny kärlek till oss på grund av det som Kristus har gjort för oss. Och den här nyfunna kärleken också till andra människor.
Because of the value that we have.
På grund av det värde de har i Kristus.
Father, thank you.
Father, thank you.
For your son.
För din son.
The gift of grace.
Nådens gåva.
The atonement.
Försoningen.
And his present ministry in heaven for us.
Och hans nuvarande tjänst i himmelen för oss.
The giving of the Holy Spirit.
Givandet av den helige ande.
The body of Christ.
Kristi kropp.
Pastor teacher.
Pastor lärare.
Personal vision and faith. Personal vision for our life.
Okay.
In
Jesus' name. Amen.
Stanna och kolla om den här.